Hej Kim, hur är läget?
Ja, fantastiskt. Vi är ju just nu i skördeperioden när det gäller frukt och bär. Så det är helt underbart.
Odla med P1 idag om nötter. Det finns många sorter som vi skulle kunna börja odla, men också ätliga nötter som redan växer i Sverige och som vi skulle kunna använda med rätt tekniker. Maj-Lis har vi som vanligt Pettersson. Hon dyker ner i frågor om tomater. Jag heter Gustav Klarin och först nu, mitt i äppelskörden, så söker vi upp fruktexperten Kimmo Rumponen på SLU. Detta för att försöka förlänga den krispiga äppeltiden. Hur länge kan man ha sina äpplen färska, krispiga i lagring?
Det handlar väldigt mycket om sort faktiskt, men också när man väljer att skörda frukten. Men fram till så där april, maj är inte alls omöjligt i ett vanligt kyllager eller i bra temperatur i ett kylskåp till exempel. Mm.
Det kommer lite grann, du säger kyllager här, och då det för ju tanken till de professionella. Vad kan jag ta efter som privat, som trädgårdsodlare, om jag har ett äppelträd? Vad kan jag ta efter av det som yrkesodlarna gör för att få en färsk frukt långt efter säsong?
Ja, alltså fruktens lagringsförmåga, den beror ju väldigt mycket på både hur man har odlat frukten när man har valt att skörda den och vilka förhållanden man sedan väljer att lagra frukten under. Så det handlar dels om att förebygga sjukdomsproblem. Det handlar om att stärka äpplet så att det kan lagras under lång tid. Och det handlar om att skörda vid rätt tidpunkt.
Så lagringen av frukten börjar långt innan lagringen? Det måste planeras mycket tidigare?
Absolut, så är det. Ett äpple som är bra näringsförsörjt, ett äpple som har lite svampsjukdomar på sig, ett äpple som har fått tillräckligt med kalcium i skalet, gör att frukten har mycket bättre förutsättningar att kunna lagras under lång tid. Men sen är det jätteviktigt att man väljer att skörda äpplet lite tidigare än vad vi kanske gör när vi äter äpplet färskt direkt från trädet. Vi har pratat om det tidigare, att det finns metoder för att bestämma ett äpples mognadsgrad. Och det är jätteviktigt att man inte skördar för tidigt, för då kan äpplet inte utveckla rätt arom. Och inte skörda för sent, för att då har redan mognadsprocessen kommit igång så långt så att även om man har bra lagringsförhållanden så håller inte äpplet, utan det fortsätter att mogna fram.
Om jag nu lyckas ha ett välförsörjt äppelträd som har en bra näringstillgång under odlingen, bra med vatten, lagom med vatten och fint väder under hela säsongen. Jag lyckas också med konsten att skörda vid rätt tidpunkt. Nästa steg?
Ja, nästa steg är ju då att plockningen måste ske försiktigt. Alltså äpplet är ju stötkänsligt. Och de här stötskadorna är ju i sin tur inkörsportar för olika typer av lagringssvampar som kan drabba äpplet. Så att en skonsam hantering vid skörd. När man skördar så är det viktigt att är det varmt väder så ska man låta äpplena vila i ett rum som inte har, eller utomhus där det inte är direkt solbelysning och lägre temperatur, så att äpplet inte blir chockat av att komma in i ett kylrum eller ett kylskåp då, om man inte har tillgång till kylrum. Det får inte vara för stort temperaturfall helt enkelt. Ett äpple kan ju vara 30-40 grader om det är solbelyst en vacker dag i början av september. Så att det blir en jättechock ner till kyllagrets temperatur som optimalt faktiskt inte bör vara mer än 1 grad ungefär för äpple.
Mm. Svampsporer.
Ja.
Är det det som är det besvärligaste när man ska lagra ett äpple? Mm. Svamppåväxt.
Ja, alltså det finns ju många typer av svampsjukdomar som ett äpple kan drabbas av. Både när det växer men också när det lagras. Och i en kommersiell odling så använder man sig av olika växtskyddsmedel för att minska förekomsten av de här svampsjukdomarna som både kan ge kosmetiska effekter men som också kan då ge upphov till lagringsrötter. När man lagrar, om man vill verkligen försäkra sig om att man ska minska risken att svampsjukdomar sprider sig från ett äpple till ett annat, då får man ju göra som man gjorde i de gamla viktorianska trädgårdarna och lagren där, nämligen att man la äpplet ett och ett så att man kan gå in och inspektera och plocka bort de frukterna som är drabbade och som samtidigt då mogna fram snabbare. Och bara det att ett äpple mognar fram snabbare i ett lager gör att det producerar etylen och det får de andra frukterna att också mogna fram snabbare. Så att plocka bort kontinuerligt alla äpplen som är rötskadade på något sätt, det är jätteviktigt.
Så man får gå och titta på sina lagrade äpplen?
Ja, du ska ju ändå gå dit och hämta frukt för att äta. Så det är självklart att du måste titta på dina äpplen. Ja.
Det var rätt. Men jag måste äta dem i rätt ordning med andra ord.
Ja, absolut. Det är jätteviktigt. Man äter ju de sorter som har en begränsad lagringsduglighet först och sen så tar man höst- och vintersorter. Och det är ju där som växtförädlingen har jobbat mycket för att just få fram lagringsdugliga sorter.
Mer äpplen blir det strax i dagens program och då om alla de gaser som man bör ha koll på för att det skördade äpplet ska få ett riktigt långt liv. Men nu blir det nötter. Valnötter, hasselnötter och äkta kastanj. Det pratade nötodlaren och författaren Philip Weiss om i förra veckan. Men det finns fler nötter som går att odla i Sverige. Lite mer oväntade kanske. Vi ska tillbaks till Philip i Puttmyra skogsträdgård. Han visar en koreatall.
När vi köper pinjenötter i affären så kommer de från det trädet, eller den arten här, som odlas mycket i Kina. Och här är det faktiskt den första kottarna där uppe högst upp.
Ja, men titta, flera stycken.
Ja, som den satte en kott i fjol. De behöver liksom 2 år på sig att utvecklas. Men den ramlade av, men nu är det nya på gång. De ser mycket större och friskare ut.
Så de kan ni äta nästa år då?
Nästa oktober kanske. Vi vet inte riktigt. Jag har aldrig skördat koreatall i Sverige så jag vet inte när de mognar egentligen. Men det borde vara i oktober kanske. Och då ska det komma ut stora, goda pinjenötter. Och där brukar man säga att det tar 15-20 år, men det här trädet är bara 8 år kanske. Så det var kul med en sån här blå barrig sort, att den verkar bli fertil lite tidigare. Så det är en spännande gröda som inte tar så jättemycket plats heller.
Men hur långt upp skulle man kunna odla den här i Sverige?
Odlingszon 5 borde inte vara något problem eftersom den står här i zon 5 i egentligen ett nordläge, så tänker jag att det borde vara lugnt. Och längre norrut så kan man ju odla sämre tall istället som har liknande egenskaper. Lite mindre nötter men ändå mer smak tycker jag i dem. Och det funkar upp till odlingszon 7 utan problem. Och ännu kallare så kan man odla dvärgtall istället som också är ätliga kottar.
Vad häftigt!
Ja.
Filip vill gärna se fler nötträd och buskar i svenska trädgårdar och parker, såsom valnöt, hassel och äkta kastanj. Men så finns det ju redan ett helt gäng med olika nötter som vi kanske inte tänker på som mat.
Ja, då tänker jag först hand på ekollon som är den nötgrödan som redan finns överallt, nästan överallt. Som vi bara vi lärde oss använda på rätt sätt så skulle vi kunna täcka en ganska stor del av kosten förmodligen med ekollon. Och de är oftast beska, särskilt de inhemska arterna, skogsek och bergsek, innehåller mycket tanniner så de behöver lakas ut. Men det är ganska lätt egentligen att göra det. Och när man väl har gjort det så får man någonting som påminner lite om mandel, sådär, fast utan mandelsmak. Konsistensen är ganska lik, sådär, lite, ja, det är inte så mycket smak egentligen, men det går att smaksätta på alla möjliga sätt och använda som ett köttsubstitut till och med. Så jag gjorde sådana här köttbullar på ekollon färs egentligen kan man säga. Och min son som inte tycker om vegetabiliska saker så mycket, han undrade vilken sorts kött det var för att det var så himla gott. Så det var ett sånt här toppenbetyg, och det var lite soja och lite rödlök och sånt som jag hade i. Så det är verkligen en gröda som skulle kunna bli ganska stor, och det finns en del experiment kring det också.
Och som sagt, den finns ju.
Den finns ju redan, ja. Det är bara att börja skörda. Behöver inte ens plantera några fler ökar egentligen.
Men då skördar man dem när de har fallit ner?
Ja, ja, det är enklast.
Sen, och hur är det där? Får man ta hur mycket som helst som har fallit ner?
Nej, det ingår inte i allemansrätten, så att man ska kolla med markägaren så att man kan få tillstånd. Men i en del kommuner så har man sagt att det får skördas, uttalas. Så det är bäst att kolla för säkerhets skull vart man är någonstans.
I de södra delarna av landet finns också bokollon. Pilligare att plocka, och de måste rostas innan man äter dem så det giftiga ämnet fagin försvinner.
Och då får man något som, tycker jag, påminner ganska mycket om bovete. Utan den här den här bovetesmaken, som är konsistensen, den krispigheten kanske. Vad har vi mer? Jo, men sen är det ju ginkgo som man har planterat jättemycket i stadsmiljö.
Ginkgo är tvåkönade, och det är hanträd man vill ha i stadsmiljö. För honträden har
små frukter som ser ut som körsbärsplommon, men de luktar förfärligt. Och därför vill man inte ha dem heller i stadsmiljö, för de luktar, jag brukar säga, som mina kängor brukar lukta efter 10 dagars fjällvandring ungefär. Eller hundbajs är också en association som många har.
Men det har blivit fel på sina håll, och det finns således honträd där ute, vilket trots lukten är bra.
Inuti det här äckliga, stinkande, plommonliknande skalet så finns det en liten nöt som kanske ser ut som en pistagenöt utvändigt, och så är den grön, gul, lite halvgenomskinlig kärna i det. Mm. Och det är en delikatess i Japan och Kina.
Hur smakar den då?
Kronärtskocka tycker jag det närmaste.
Ja, de här små nötterna innehåller många nyttigheter, men också giftiga ämnen. Och därför ska man inte äta mer än en handfull om dagen. Ett annat vanligt park- och stadsträd som inte luktar illa eller har giftiga nötter är turkhassel.
Omtyckt stadsträd som är väldigt tåligt mot både värme och översvämning och föroreningar och allt vad det är för någonting. Så det tror jag nordligaste sätt måste vara Sundsvall, där man har satt det som ett stadsträd. Och det är ju nära släkt med hassel, men växer som ett träd med en genomgående stam. Och så får de väldigt stora, lite mer håriga klasar än vad våra inhemska hasslar får. Och det kan vara allt ifrån 3 stora nötter till kanske upp till 20-25 små nötter i en sån klase. Och de brukar också bara ramla ner på marken och ligga där liksom.
Och det kan man äta precis som andra hasselnötter?
Smakar nästan likadant, så det är ingen större skillnad.
Wow. Och den finns på många ställen?
Ja, den finns nästan överallt i stadsmiljön
och
mera.
Och som sagt, när det gäller nötter, kolla med markägaren innan du plockar.
Det finns ett folkbildningsuppdrag där att inspirera och få fler att upptäcka de här grödorna. Också att vi får in dem i maten. Det tänker jag är jätteviktigt, att det är inte bara tilltugget, utan att vi ser dem som en ingrediens i matlagningen, som vilken annan ingrediens som helst som är kaloririk. Sådär.
Vill ni höra mer om hur Philip Weiss använder nötter i sin matlagning, så finns P1-programmet Meny från i vintras. Därför äter vi nötter på julen, heter programmet, finns i appen Sveriges Radio Play. Åsa Wistedt, reporter här, och hon åker nu vidare hem till Maj-Lis Pettersson. Dags för veckans lyssnarfrågor.
Ja du Maj-Lis, vi står ju under ett tak av tomater.
Ja, jag binder gärna upp dem så här i början på huset, liksom, inte sen i fortsättningen. Då får de hålla sig till sin tråd, men här går de rakt över växthuset.
Ja, det är fint när man kommer in här i öppningen. Vi har fått många frågor om tomater, så vi tänkte att vi tar tag i dem nu. Kristina Palmkaplan i Uppsala har hittat ett helt gäng larver i sina körsbärstomatplantor, även i jordpåsarna, på jordpåsarna som hon odlar i. Hon tror att de här är orsaken till de här runda hålen som tomaterna har. Hon har skickat bild på larverna. Mm. De är väl typ 1 centimeter, va?
Ja, de är faktiskt lite större. De här är nog fullvuxna. Inte alla, det ser du. Jag har hela skalan här, utan ganska nykläckta. Och några som är fullvuxna. När de är fullvuxna är de 3-4 centimeter långa.
De är liksom lite grågula och har en ljusgul rand längs med kroppen, ner mot fötterna. Mm. Vad är det här för något?
Det är grönsaksfly. Och den finns faktiskt i två varianter. Både den bruna, hon har med båda och här. Både den bruna varianten och den som är mer grön då. Ja, jag undrar om det är någon som inte har fått in dem här i år. Jag har dem också. Och det här tycker jag har blivit allt mer vanligt med grönsaksfly i tomat. Jag kan inte minnas, jag har ju odlat tomater sen vi flyttade hit. 76 har jag odlat och jag odlar hemma hos mina föräldrar. Jag kan inte minnas att vi hade det här problemet då. Så det är någonting som har kommit på sistone. Förutom att de heter pelargoner också. Så ni som har gnagskador på pelargoner, det är grönsaksfly som gör det också. Jag har faktiskt inte gjort någonting i år. Jag har hemma Bacillus thuringiensis, den här bakterien som man faktiskt kan använda mot fjärilslarver och som fungerar väldigt bra. Men nu är det ju så mycket bladmassa så det är svårt att liksom veta vad ska jag nu behandla någonstans så att de får i sig någonting utav det här. Och jag tycker att de håller sig till några stycken tomater ganska långt ner. Okej, ät på dem då och så låt bli de andra. Och jag tycker faktiskt att de gör så. De går inte högt upp på plantorna. Och då får vi ändå fina tomater. Så att, får väl ge lite mat till dem där också då. I år får jag göra det. Börjar de tidigare, då är det lättare att behandla med Bacillus. Det heter larvskydd skydd eller Turex när man handlar det. Mm. Ja, visst.
Mm. Love Liman har hittat små svarta prickar på sina tomater.
Mm. Det var intressant, för det där känner jag inte riktigt igen. Jag har letat, jag har ganska mycket bra litteratur när det gäller tomater, kompendium från olika delar av världen, men inte något som liknar det här faktiskt. Det är små, små prickar som ligger lite, vad ska jag säga, lite strött så här mitt på tomaten och lite runt om och ser ut som flugsmuts skulle jag vilja säga. Och det var det jag tänkte på när jag såg det hela. För det finns en svampsjukdom på äpple som man kallar för flugsmutssjuka. Men jag har ingen aning om den svampen kan angripa tomat också. Mm. Det vet jag inte. Så att, men det är ju inget farligt. Hon frågar om man kan äta tomat. Nej, ja, självklart. Ingenting som angriper växter är problem för människor. Så man kan äta även om det ser konstigt ut och svarta prickar och hål och det ena med det fjärde. Det går att äta. Mm. Det är det. Skär bort lite grann. Här kan man ju bara ta bort skalet så har man ju en fin tomat där inunder.
Stefan Lahti på Gotland och Eva är två lyssnare som har skickat frågor som gäller samma sak. Stefans gröna tomater har områden som ser liksom intorkade ut. Det är liksom skrumpet runt runda områden som liksom buktar in på tomat på bilderna som man har skickat. Och inuti så är det också mörka delar i själva fruktköttet. Och på Evas röda tomater så ser det lite mer ut som runda svarta områden med brunt runt. Det här är samma bekymmer. Mm. Och du håller i en tomat från dina odlingar som ser likadan ut.
Precis. Mm. Och det här sitter ju på undersidan. Tomaten har ju suttit fast där som du ser. Mm. Och då ser man det kanske inte förrän man tar av tomaten och vänder på den. Aha, vad var det där för någonting nu då? Ja, det här kanske är, vad ska vi säga, tomatens sjuka i år. Skulle jag tänka mig. Mm. Och det har att göra med den här värmeperioden som vi hade då i maj, en del in i juni. Det var ju en och en halv månad där med sol och torka och så va. Och det är alltså torkan som är i, vad ska jag säga, en utav anledningarna. Med anledning av att när plantan inte får jämn fin fuktighet, då får den inte upp alla näringsämnen som den behöver. Och det här är alltså kalciumbrist. Kalkbrist på kalk i frukten.
Jaha.
Ja. Så att det är jätteviktigt att man håller jämn fin fuktighet och att man har också garderat sig med kalk i jorden. Mm. Tomater ska ha ett högt pH-värde, så det är viktigt när man gör ordning bädden eller krukorna eller vad det nu är för någonting, att man laddar med kalk och växtnäring för övrigt. Alltså, jag brukar använda hönsgödsel, jag tycker det fungerar jättebra. Det har vi alltid använt.
Och det är bara att äta dem?
Ja, men de är som sagt lite hårda här inne, va? Så att det här bruna, det fortsätter en bit in i frukten. Men man kan använda dem, det kan man göra absolut. Och det är inget farligt, nej.
Ingela Lundvall då, hon misstänker att hennes tomater har drabbats av tomatgallkvalster. På bilden så ser vi vissna blad.
Precis. Oj, nu blev jag lite imponerad. Nej, men alltså att någon vet att det går ett gallkvalster på tomat. Det är ju synnerligen, vad ska jag säga, sällsynt. Jag har sett det faktiskt en gång i mitt liv. Men de här skadorna har absolut ingenting med tomatgallkvalster att göra. Så det behöver hon inte vara orolig för. Utan det här bladet som visas på bild, av någon anledning så har det fått ett brott. Och då är det inte så konstigt att det sen vissnar och blir brunt. Och sen kommer ju gråmögel att ta hand om det hela. Och gråmögel, det är ju någonting som nu börjar att härja i växthusen.
Men det här gråmöglet då, det behöver man inte bry sig om? Eller?
Jo, jag går och putsar så mycket jag kan. Samtidigt som man skördar tomater och binder upp och sådär, så klipper jag bort.
Det var allt om tomaterna.
Tack, Maj-Lis Pettersson och Åsa Wistedt. Åsa som också är producent för Odla med P1. Skicka gärna era odlingsfrågor till odla@sverigesradio.se. Vi finns också på sociala medier. Nu fortsätter vi på temat hur jag håller mina äpplen fräscha så länge som möjligt med Kimmo Rumpunen på SLU. Du säger då att den bästa temperaturen för att laga ett äpple, då rör vi oss ner mot en plusgrad runt omkring där. Det är ju kallare än i kylskåpet. Jag tänker mig att jag ska försöka göra det här själv.
Ja. Alltså det är faktiskt så att ju lägre temperatur man har och håller sig ovanför fryspunkten, desto långsammare går ju de kemiska processerna. Och då får man ju en längre lagringsduglighet av all frukt. Och kylskåp kan man ju oftast sänka ner temperaturen om man vill.
Men det räcker inte med rätt temperatur för att hålla äpplena fräscha. Yrkesodlarna, de laborerar också med flera olika gaser i sina äppellager. Dels då vattenånga. Luftfuktigheten måste vara hög för att äpplena inte ska skrumpna. Men en betydligt knepigare gas är etylen. Etylen är en så kallad mognadsgas som äpplena själva bildar. Och halten etylengas ska vara så låg som möjligt.
Nej, men det är ju faktiskt väldigt svårt. Men det kan man inte mäta själv. Men man ventilerar bort dem helt enkelt. Och genom att lagra tidig mognande frukt för sig och senare frukt för sig så får man inte påverkan av etylen då, från de tidiga sorterna.
Och därför som jag också ska äta de som är mest mogna för så att de inte avger gaser och påskyndar mognaden av sina kamrater.
Just så är det.
Men ytterligare en gas bör vara i så låga halter som möjligt i äppellagren. Det handlar om syre. Detta eftersom syre påskyndar både mognaden och nedbrytningen av äpplena. Därför är syrehalten i luften så låg i äppellagren att de är markerade med varningsskyltar. Det handlar om livsfara för människor. För om man går in i ett oventilerat äppellager så kvävs man. Jag känner att jag vill lyfta på hatten inför äppelodlare som då lyckas lagra sin frukt på ett sånt sätt att den är frisk och fräsch ute i butiken. Detta är ju äppellagringsvetenskap. Så man känner att, nej men jag orkar inte härma detta. Det här är oerhört komplicerat och svårt och kräver mycket utrustning och kunskap.
Ja, absolut. Vi ska vara jättetacksamma att vi har äppelodlare och äppelorganisationer som både har kunnande och en ekonomi som gör att man kan ha äppellager som gör det möjligt för oss konsumenter att få äpple hela året om.
Tack för idag, Kimmo Rumpunen.
Tack så mycket.